kanske. Oj, oj, oj.
Håll upp händerna, hooken.
Oh my god.
Hur kan du få slå den där uppkanten, Alexander Gustafsson?
Välkomna till MMA-podden, Galaxens bästa MMA-podd. Och idag har vi en MMA-podden special med David Jakobsson från Halmstad. Det är fredagen den 21 augusti när podden släpps. Ja, då gör du dig redo för fight, för du ska ju fightas nu på måndag. Och du gick match för cirka 2 veckor sedan.
Ja, det stämmer. På vad är det? Brave 38 gick match och nu är 40 då.
Jävlar alltså.
Ja,
det är ingen vila på dig.
Alltså jag känner lite så här, vad ska jag göra hemma? Mm. Sitta där på soffan och bli fet liksom. Då kan jag lika gärna slåss.
Ja.
Så, varför inte?
Ja, skön inställning. Men du, om vi börjar lite från början med dig. Hur gammal är du nu?
För det
är
jag fyller 24 nu i juni.
Ja. Jävlar alltså, då är du ju vuxen.
Ja, tyvärr.
Hur känns det?
Ja, jag tror jag har lite åldersnoja skulle jag säga. Jag vill inte bli gammal. Mitt peak i livet var när jag var 5 skulle jag säga, när jag gick på dagis där.
Ja, skönt.
Och sen har det bara gått ner för. Men jag är fortfarande ganska ung i sporten skulle jag säga. Ja. Så att jag var på 5 år typ, något sånt. 5-6.
Och var kom du från innan? Hade du någon annan?
Jag har en ganska stark bakgrund i handboll. Och lite fotboll också.
Ja.
Så det är ganska bra.
Närkontakt i alla fall.
Ja, exakt.
Var du den också som använder utan mycket närkontakt i de sporterna?
Ja, alltså när jag spelar fotboll så har jag aldrig varit bra med bollen liksom. Nej. Min uppgift, det var som mittback, att bara tackla folk. Det var det jag gjorde. Sen jag var 5 så ville mamma sätta mig i brottning liksom. Men jag tyckte det var lite gay då när jag var 5. Och tyvärr så lyssnade hon på mig. Så det blev ingen brottning för en 18 istället.
Ja. Då insåg du att det är ganska nice ändå att rulla med grabbar.
Ja, exakt. Fan, det här är det bästa jag vet. Kramas.
Men vad var det som gjorde att du helt plötsligt började sen då? Har du gillat fighting som ung eller?
Mm. Ja, när jag var 13 skulle jag tro så började jag kolla på MMA på YouTube. Mayhem Miller, sån här bully beatdown där kupp och lite andra sådana program. Bara, detta vill jag hålla på med. Mm. Tror jag var 13. Och sen testade jag för första gången när jag var 15 i Halmstad då. Jag bodde i Laholm vid tiden. Så var det 20-30 minuter utanför Halmstad.
Mm.
Tyckte det var jätteroligt. Men det var så här, allting var nytt. Pappa och mamma gillade inte riktigt det här. Du vet, det var dyrt och det var många ursäkter där. Plus att jag hade handboll och fotboll samtidigt då.
Ja, okay.
Så jag började faktiskt inte för 3 år senare när jag var 18 eller någonting. Mm. Så började jag i Båstad då istället.
Vad var det som drog dig till klubben då 3 år senare? Var det just att du hade blivit 18 och fick din självständighet? Eller?
Nej, det var inte så mycket det egentligen. Det var med att samma kompis som jag testade MMA med när jag var 15. Han började träna där i Båstad. Och då tänkte jag, nu kan jag lika gärna hänga med och testa. Och det var lite billigare där i Båstad. Det var en mindre grupp. Så det var mer fokus på oss liksom. Oss som var nya.
Mm.
Och sen blev det bara att vi fortsatte. Både jag och brorsan då började ju tillsammans med den här kompisen. Körde 1 år i Båstad. Och sen lades klubben ner då. Och då bytte jag till Halmstad och tränat varje dag sedan dess.
Vad var det som gjorde att du fastnade?
Alltså jag var fast innan jag började. Jag visste om, alltså när jag var 15 så visste jag om att detta kommer jag hålla på med. Jag visste det liksom. Alltså innan min och Olas första träning i Båstad så hade vi köpt benskydd, hjälmar, handskar, tandskydd, allting. Jag kunde redan liksom triangel, omoplatas och armbars. Det kunde jag innan min första träning liksom. Så jag visste, ända sedan jag var 16 där, vad detta kommer jag hålla på med.
Vad hade du lärt dig det? Var det genom Bully Beatdown eller
YouTube.
Var
det? Ja. YouTube, alltså det mesta jag har lärt mig kommer från YouTube och instruktionsvideos.
Mm.
Jag har inte haft en tränare på 2 år, någonting liksom. Så måste lära mig själv.
Det är otroligt det där, för jag tänker lite när jag var 15 och höll på med kampsport. Det är en jävla massa år sedan nu. Jag har precis fyllt 42.
Mm.
Och då kommer jag ihåg, det gick inte att hitta någonting.
Nej.
Det gick inte att hitta någonting. Och jag vet att det dök väl upp någon video när man kunde ladda ner. Men det tog ju typ en vecka att ladda ner en video. Men idag så behöver du ju bara du kan bara googla på i princip vad som helst och du kommer få upp allt.
Ja, ja, verkligen.
Och det är det som är coolt med YouTube. Du kan använda det för att bara se massa skit, eller så kan du utveckla det och till och med bli fighter då.
Ja, utan internet så hade jag aldrig kunnat vara det idag. Aldrig i, alltså, det är inte ens möjligt.
Nej.
Så jag kollar på UFC, okej, vad funkar i UFC? Okej, det kan jag gå in på instruktionsvideos och kolla. Så alla som känner mig i Halmstad där i MMA-väg, de vet ju om att jag är en riktig nörd.
Mm.
Jag, alltså, det har varit perioder där jag har kollat instruktionsvideos kanske 3-4 timmar per dag. Tänk om jag hade tagit skolan så seriöst liksom.
Vad gick du ut med för betyg i skolan?
Ja, det är helt okej betyg. Jag har alltid haft lätt för det. Jag har alltså B-genomsnitt kanske, utan att behöva plugga egentligen. Sen gick jag i högskolan också 3 år. Mest för att kunna träna mer då.
Mm.
Och hade inga problem där heller egentligen. Så jag har ganska lätt för det att ta in grejer. Sen är fightingen lite annorlunda. Det räcker inte att... Alltså du kan inte nöta in det och sen förkasta det.
Nej.
Då är det inte värt någonting. Och så får du stanna.
Och hur gör du det?
Jag har mitt bästa knep som jag brukar lära ut till mina nybörjare och så vidare. Det är att, säg att jag kollar på en instruktionsvideo. En video om en armbar, säg. Sen pausar jag och så blundar jag och så försöker jag göra tekniken en gång till, steg för steg. Om det då helt plötsligt är svart när jag försöker visualisera, då måste jag gå tillbaka till videon och kolla från att det är svart, fylla i luckan. Okej, pausa, blunda, kan jag göra det nu hela sekvensen då? Kan jag göra det? Då har jag ganska bra koll på själva kunskapen i den och sen får jag testa det någon gång och så brukar det sitta. Om jag kan dra den i huvudet felfritt utan svarta luckor, då kan det tekniken i teori i alla fall.
Hur kom du på det här? Har du läst dig till visualisering också? För du sa ju ordet visualisering och det är väldigt tydligt att det är det du gör. Eller är det bara något som du började öva på själv?
Jag tror det var så att även innan jag började, att jag hade ju ingen att träna på. Ibland kunde jag få testa det här på brorsan liksom. Låt mig testa den här triangeln jag har kollat på YouTube här. Men inte alltid. Och har jag ingen att träna med, då får jag ju lära mig det själv. Och nu på träningen, så att när jag håller pass, så jag håller typ för flesta passen jag tränar håller jag i, då är det ju ofta att jag inte själv drillar teknikerna, utan att jag bara går runt och hjälper folk. Så att jag får göra tekniken själv kanske 2-5 gånger när jag visar dem för alla andra. Och det på något sätt är nästan bättre för mig än att hålla på att drilla en teknik om och om igen.
Alltså, det ligger väldigt mycket i det du säger, för det är just det, när man väl börjar lära ut, då måste man också verkligen bryta ner teknikerna. Jag jobbar som PT i 10 år och jag vet det själv, att när man väl lärde ut vissa övningar, jag blev ju mycket bättre på dem själv. För att när jag väl sitter och förklarar, du måste lägga benen där, du måste göra det här så, du måste göra på det här sättet. Man skolar sig själv varje gång, för man bryter ner tekniken i så många bitar, och det är det du får göra när du lär ut. Men lär du också ut visualisering till dina elever med?
Det konceptet jag precis nämnde brukar jag försöka förmedla till dem och förstärka, att de ska försöka blunda och se scenarier och liknande. För alltså, innan min proffsdebut så jag höll på med visualisering, men jag såg bara ett scenario i den matchen. Det var att jag sparkade han i huvudet, jag tog ner han, jag passerade hans guard, satte han i en choke, vann matchen. Jag sparkade han i huvudet, jag tog ner han, passerade hans guard, satte han i en choke, vann matchen. Det var det så. Det fanns inget annat för mig, att jag skulle köra över den här killen. Köra över honom. Och sen då i matchen, kör första rundan. Det var ganska bra, jag har hög volym. Men jag funderade en gång, men jag stabiliserade inte positionen. Jag kan inte submitta honom. Så det blir runda 2. Och det blir grisigt. Och det var inte jag beredd på. Och sen helt plötsligt så får jag massa stryk. Och de 3 blir stoppad liksom.
Så då fick du tänka om i visualiseringen. Ja, att man kan inte bara visualisera en utgång.
Exakt. Världen var liksom... Och den vändes upp och ner för mig liksom. Fan, det här kunde jag inte se.
Nej.
Så var det kaos.
Vad gjorde du sen efter det till nästa match?
Ja, problemet var ju att jag ville ju ha en match så jag kunde liksom redeema mig själv. Komma tillbaka. Men 0-1 som proffs, ingen amatörbakgrund. Ingen som vill ha mig liksom. Så det tog tog ett år innan jag fick en ny match. Under den tiden så hade jag svårt att sova och sånt, låg upp om nätterna och bara tänkte om vad jag gjorde för fel och sånt. Tänkte om alla misstag 1000 gånger liksom, vad skulle jag gjort istället. Och sen när det väl var dags för Emma, ja, ett år senare, då hade jag mött vem som helst. Alltså då menar jag vem som helst. Så fick jag en match, som tur var så lyckades jag vinna den då, för det var en tuff match.
Hur visualiserade du den?
Det kommer jag faktiskt inte ihåg, men grejen var att det var två personer i hela, ja, som jag kände, som trodde jag skulle vinna matchen. Det var Robert. Han trodde ändå på mig liksom, du vet, han hade tränat med han och så hade inte han så jättebra koll liksom, men han trodde jag skulle vinna. Okej. Och den andra, det var Allan, min dåvarande tränare. Han trodde att jag skulle vinna för att han visste inte vem jag mötte. Det var ingen annan som trodde jag skulle vinna. Inte min lillebror liksom. Inte...
Skönt stöd där.
Ingen. Nej, men de sa ju inte det till mig, men jag fattade det på dem. Jag mötte en kille som hade, han är 6-1, VM och EM silver i judo. Bra amatörkarriär, bälten som proffs. De försökte bygga han för UFC. Och jag hade 0-1, ingen amatörbakgrund. Spelat handboll. Så... jag förstår ju det att inte, ingen tror jag skulle vinna. Men jag var ju så här, vad har jag att förlora? Okej, i värsta fall får jag 0-2. Visst, lite sämre än 0-1, men det är fortfarande dåligt liksom.
Hur gick det?
Jag blev kontrollerad och nedtagen i 2,5 runda. Kunde inte göra någonting, han bara tog ner mig när han ville. Och sen i tredje rundan så lyckades jag scrambla iväg, få tag i hans nacke och vann på guillotine i tredje då. Och då, nej, det var helt galet. Dagen efter gick jag en promenad och så satte jag på samma låt som jag hade gått in till. Och då bara sjönk allting ner. Jag bara, så jag kunde inte hålla tillbaka. Det började lipa. Går runt där i Skottland. Jag vet inte. Min första proffsvinst. Och innan det hade jag inte, så ville jag inte ens kalla mig professionell fighter innan jag hade vunnit en match. Så nej, det var häftigt.
Du hann tänka ganska mycket innan den vinsten, va? Jag tänker just det året, som du säger.
Ja, det var jobbigt, var det? Alltså jag och Robert, vi tackade ja till att möta han varsin rysse. Robert kunde inte heller, för matchen hade 1-1. De ryssarna hade, jag tror de hade typ 17-3, 15-2. Vi bara, vad ska vi göra? Liksom, vi får inga andra matcher. Vi måste ju bli bättre. Ge oss matchen. De var, nej, ni har för lite erfarenhet. Okej. Vi var efterblivna på den tiden.
Men vad var det som gjorde att ni gick direkt till proffsscenen och inte körde någon form av amatör?
Ja, så det var ju primärt vår tränare då, som dåvarande tränare, som tyckte att det var en bra idé. Så Robert hade gått 4 shootfights, tror jag.
Ja.
Mediokert resultat, han hade kanske vunnit lite mer än hälften, tror jag. Något sånt, 4-5 hade han gått. Och jag hade gått 2. Min senaste match hade dominerat, han som vann SM det året. Men även det är shootfight, inte amatören, men det är en stor skillnad. Och så Robert, året innan jag gick proffs, så fick han en proffsmatch i Tyskland. Men på den tiden var proffscenen riktigt dålig i Tyskland, så han vann ju den matchen. Och tänkte han, men då är han ju en legit proffsfighter. Så fick han egna matcher och sen ett år senare så hade han lyckats få en match till sig själv då. Skulle han möta Callum Murray, en av topp 4 grapplers i hela Skottland. Nu är han legit svartbälte och är han superbra. Och så dök upp en möjlighet till 77 kilo. Jag tror jag vägde 78. Och vill du slåss? Varför inte? Och du tyckte på tränaren när man började. Det var det inte.
Nej, jag brukar ju verkligen förespråka att det finns en sån fantastisk amatör med scen, hur man har möjlighet att,
ja, det är det.
Ja, men bygga erfarenhet. Det är det handlar om, och det är därför amatörscenen är där.
Ja,
för nu finns det ju verkligen folk som kommer med, alltså nästan, känns som att de hinner med nästan 100 matcher och sen blir proffs. Och då finns ju ett litet försprång, men sen finns det ju råtalanger också som kliver in och verkligen kan köra. Men coachen, producerar han bara proffsfighter fortfarande eller har han öppnat upp sig för amatörscenen?
Vi lämnade det gymmet och startade vår egna förening, vad är det, 1,5 år sedan nu, tror jag. Sen dess är jag obesegrad i alla fall, som min egna coach.
Nice. Hur många är det som driver det? Vilken klubb är det och vilka driver
det? Ja, det är Halmstad Kampsport, kör vi. Och alltså vi är ett gäng unga grabbar som gillar att slåss och köra jutsu liksom. Det är ingen som vill ha en förening egentligen, men förutsättningarna gjorde så att vi var tvungna. Så Vi har några goa, ett gött gäng på BJ in där, några svartbälten och så nu. Sen är det jag, Robert och brorsan typ som styr upp MMA. Och på något sätt, jag vet inte hur, men på något sätt så har vi ändå lyckats få rätt bra fighters alltså. Jag vet inte hur, men det är på något sätt.
Vilka finns i stallet som fightas?
Ja, förutom jag och Robert då, det är väl bara vi som kör proffs. Mm. Så är det Ola, som är bland de bästa amatörerna 77.
Är det din brorsa?
Ja, det är min lillebror.
Mm.
Och sen Oskar Karlsson har vi, som nyss vann inofficiella SM-guldet på Fight Club Rush.
Mm.
Vi har en annan kille som heter Ahmer, som också är ett monster. Får inte vara med i SM dock, för han är syrian. Sen har vi många, många up-and-comers, yngre. Devin Radianu har spelat i skador, också bland de bästa 61-erna i Sverige. Så vi har många jäkligt bra, alltså. Men de flesta är ju nya, kommer upp nu.
Och hur länge hade ni haft klubben?
Ett och ett halvt år.
Ett och ett halvt år. Mm. Men vad ledde er till att starta den? Var det bara att vi vill fightas och vi behöver någonstans att vara, eller?
Det var lite så, det vi hade innan funkade inte. Det var för dålig stämning och kulturen blev bara fel, alltså.
Mm.
Det var ändå vi som skötte allting. Jag och Robert skötte MMA:n, Emil och Anders skötte jutsun. Och så fick vi lite skit för ingenting, liksom. Så ja, vi fick nog, så vi startade eget inför första Wolf Fight Promotion-galan där i Halmstad. Så tränade Oskar och Ola till stor del utomhus. Alltså det var ju vinter, och då var det februari, så i januari där tränade vi utomhus mycket. För att vi var så trötta på skiten. Så. Ja. Riktigt galet.
Ja, man hör ju, ni skyr ändå inga medel, utan ni vill göra er grej och ni gör det genom både varmt och kallt, får man väl säga då.
Nej, herregud.
Som ni står där ute.
Jag hellre träna utomhus i minus 15 än innanför väggar där kulturen är skit, liksom.
Mm. Hur är det nu då? Det låter ju som att ni har en jävligt bra, du har ju sagt flera gånger att ni har god stämning, men det känns verkligen som att ni håller på att skapa någonting väldigt genuint där.
Ja, alltså vi saknar ju lite eldsjälar fortfarande.
Mm.
De flesta har ju inte fattat att det är möjligt att göra karriär i MMA än. Jag försöker inspirera dem lite. Förklara för dem att okej, om andra personer kan göra karriär i MMA, varför kan inte du göra det? Och då är det. Ja, det är sant, du vet. Men ja, så kommer jobbet emellan. Och så, du vet, mycket ursäkt hela tiden.
Mm.
Men jag försöker bara få dem att förstå att det finns möjlighet, och det gäller alla MMA-fighters i Sverige. Om du verkligen vill det, så är det möjligt, liksom. Det kommer inte vara kul. Det kommer suga rätt hårt på vägen. Men det är för det är möjligt.
Mm.
Och det är väl det jag försöker inspirera dem då. Och det märker man på de yngre också. Alltså typ Noah nu. En ung kille och en 16. Han är bättre nu än vad jag var när jag gjorde min proffsdebut. Och han får inte ens tävla shoot fight för han är inte 18.
Ja då. Vad är åldersgränsen för amatör MMA? Är det 18 också?
18.
Ja, han 2 år som han får göra massa annat.
Jag hoppas man kan få dispens för han. Alltså. För han får han vara med i SM, var det 2021? Inte nu, SM en året efter. Då kommer han, det vinner han utan tvekan. Jag värmde upp med han inför min match nu förra veckan. Och alltså han är jätteduktig. Men och ändå 16 år gammal.
På vilket sätt är han duktig? Är det alla områden? Är det specifikt på något område? Eller?
Ja, primärt, vår klubb är ju primärt jutsu, eller? Och sen även hyssad striking. Däremellan är väl lite sämre möjligtvis själva brottningsdelen då. Men han är bra på alla områden. Och han är en av de få som dyker upp varje dag, liksom. Och då han förtjänar liksom den utvecklingen då.
Mm. Ja, jättespännande ju. Mm. Men jag tänker lite på din egen MMA-karriär. När sa du att du gjorde din proffsdebut?
2016. Oktober.
Hur många matcher har du gått sedan dess?
Detta blir min 10:e proffsmatch.
Ja, fan, det är ganska hög frekvens på fighting. Och jag tycker att det har varit väldigt hög frekvens. Nu fightades du för 2 veckor sedan. Men man har ju sett dig mycket. Jag såg dig första gången, i alla fall första gången jag såg dig live. Det var på Akademi Nord. AK Fighting heter det.
Nej, ja.
Precis. Eller? Var det AK Fighting det heter?
Jo.
För det är gamla Akademi Nord. Absolut. Jag tror att det är så jag
tänker. Ja, ja. Och fighting där i november.
Exakt.
Stockholm.
När du mötte Said.
Ja, Said Kanji.
Just det. Han såg ut som en Maria-staty som grät blod när ni fightades.
Ja, jag hade ju raklar i handskarna. Det var det.
Exakt. Men hur kom den matchen upp? Där blev det ju ändå lite ett större sammanhang, får jag känslan av. De pumpade ju rätt hårt på promotion. Det var Solnahallen. Det sändes på Aftonbladet också, om jag inte minns helt fel, va?
Ja, precis. Det var ju så att jag hade 3-2 i rekord då, tror jag. Jag hade precis förlorat min titelmatch i Danmark. Vi går tillbaka lite. Min proffsdebut gick jag. Sen tog det 1 år innan jag gick nästa match. Sen gick jag 2 matcher. Jag gick 4 matcher inom ett halvår.
Oh, jävlar.
Och sen tog jag lite paus över sommaren där. Var i Thailand och tränade. Och sen precis när jag skulle börja tävla igen på hösten så drog jag mitt korsband.
Oj.
Så det är därför jag hade 1,5 år uppehåll också. Och säger Ganji-matchen var min comeback.
Mm.
Jag fick typ inga matcher där heller i Sverige. Jag var trött på skiten, så nu jag bara utmanade alla. Jag skrev till, jag tror jag försöker alla. Alltså, du vet, Robin Roos, Adam Westlund, Said Ganji. Han var nog inte en av dem, men allihopa. Han är Babi Divand. Jag vet inte, Babi Divand.
Ja, Mohammed.
Allihopa. Och det verkar de gillar mig plötsligt. Bara, helt plötsligt var jag intressant i sammanhanget. Så tänkte jag, det här funkar ju. Så jag fortsatte. Och så var det Gandhi som nappade en av dem då. Och så blev matchen av. Sen personligen tyckte det var en liten dålig prestation. Men jag hade inte tävlat på 1,5 år heller. Och jag vet inte. Jag hade varit sjuk mycket innan också i Thailand. Jag hade allt från Bali Belly, sån matförgiftning till... det är typ mitt ledband på andra knät. Ja. Det är en massa skit.
För jag såg ju den matchen live. Mm. Och jag kritiserade dig på ett fint sätt. Nej. Med MMA-podden sen också. För jag satt verkligen och kände när jag kollade på den matchen att det kändes som att det var ett så aktivt beslut att inte avsluta Said Ganji. För jag tyckte att du såg ut att vara så många nivåer bättre än honom. Nu när jag hör allt det här som du säger, jag fattar. Alltså jag förstår. Jag visste ju inte din historia på det sättet. Men jag vet att jag kände det bara, fan, han kan avsluta.
Alltså ingen hatar poäng mer än vad jag gör.
Nej.
Alltså du kan se mitt ansikte efter varenda gång jag vinner på poäng. Jag går därifrån besviken liksom. Jag har hatat det hela... sen jag var 13 och kollade på MMA liksom, man ska försöka avsluta, eller?
Ja.
Men sen när man väl är inne där så är det inte riktigt så simpelt. Jag slog han med alltså ganska hårda slag liksom, och han backade inte. Och sen började min lunga, du vet, gå på så här, vågar man spendera energin? Och så fort man blir trött så blir man en fegis.
Ja, det brukar vara så.
Det brukar vara fallet för de flesta. Så är det för mig i alla fall. Det blir en riktig jävla fegis när jag är trött. Och ibland att jag coastar på en vinst istället, och det jag försöker bli av med det. Det är någonting jag jobbar hårt för, att det ska inte vara.
Hur många avslut har du på dina vinster?
60% kanske nu. Det är 40% är helt för lågt.
för det var väl inte jättelångt efter sen som du körde i Finland på cage, va?
Nej, för 2 veckor efter Ganji-matchen så gick jag match i Österrike. Mot deras bästa amatörer i de tiderna kanske. Sen gick jag på cage 2-3 månader efter. 3 månader efter.
Hur gick det i Österrike?
Blev nedtagen, han höll i mig lite. Så när jag kom upp så bankade jag skiten ur han. Och sista slaget jag slår så laddade jag allt vad jag kan mot hans revben. Och bryt hans revben. Och då gav han upp i rondvilan.
Ja, okej.
Okay. det var så riktigt. Alltså det är sån match man ska ta egentligen. Så om man vill göra det rätt då, men det gör inte jag. Promoten kommer innan, eller någon dag innan, så frågar jag, okej, är det en bur eller en ring nu? För min brorsa, storbror då, han såg någonting med att det kan ha varit en ring. Så han bara, i cage. Va? Vad gitt. Kommer till arenan. Är det en ring? Va? Tack.
Ja, oh shit. Det är ju en ganska stor skillnad.
Ja, det är tvärtom. Alltså det är helt annat.
Ja.
Skitsamma. Och så kommer promoten in där innan. Och så han, KO och the submission. Så menar jag kan inte vinna på poäng här. Det kommer inte hända. Ja, det förväntar jag mig då. Att jag var tvungen att avsluta matchen för att vinna. Det. Och jag skulle säga att det är Österrikes bästa amatör genom tiderna, möjligtvis. Och de har ju Thomas rekord också.
Okej.
Okay. De sa att han hade 4-0 eller något. Det var ju 17 matcher.
Oj.
och brottningsbakgrund från det. Men så den vann jag, och sen Cage tre månader efter. Och där, det var en av matcherna jag kände att jag verkligen presterat. Och det var en enkel match.
Jag vill tillbaka till Österrike. Hur känns det när du nu vinner över en person som har alla de här meriterna, alltså bakgrundsmeriterna då, som du inte besitter? Du har gått direkt till proffs. Vad ger dig för känsla när du ändå kommer dit och besegrar liksom den här typen av så här, ja, men hypade fighters? Mm.
Alltså först och främst känner jag mig lite så här, lite disrespected. Det är mitt ego som tillgänger att de ens tror att han kommer vinna över mig. Att han kommer med sina jävla amatörmatcher och det är inte samma sak liksom. Det är inte alls samma sak. Det är inte första gången jag möter en jättebra amatör i England. Folk ser typ att han har 0-0 han är möte. Mm. Bo Gavin mötte jag. Också en av de hetaste prospekten från England. Han knockar folk alltså höger och vänster, och hans amatörkarriär är typ så här 18-3 eller något sånt. Och att först att de tror att de ska vinna, det är lite så här, kommer inte, nej. Det är inte samma sak amatör liksom. Det är en annan mentalitet. Här räcker inte att slå folk några gånger så försvinner de. Det kommer bli lite grisigare, så 5 minuters ronder på det. Och sen när jag vinner efteråt, jag förväntade mig att jag skulle vinna. Så det är inget så här superfirande. Mm. Det är skillnaden när jag vinner mot han i en fina som jag ska förlora mot. När typ 3 eller 4% tror att jag ska vinna. Det är lite mer känslosamt. Men de här matcherna ska jag vinna. Så det är... jag har hög press på mig själv.
Var kommer självförtroendet ifrån? Har du alltid haft det?
Jag tror jag har haft det. Mamma sa när jag var liten, du har för bra självförtroende. Okej. Kan man ha det?
På vilket sätt hade du för bra självförtroende?
Nej, jag vet inte. Hon tyckte jag var lite självkär, kanske. Uh-huh. Men alltså, för det har jag märkt, den stora skillnaden att mellan duktiga och mediokra fighters. Det kan bara vara sitta i huvudet. Ja. Om jag tror att jag kommer förlora en match, eller om jag tror att jag inte kan bli bra, eller vad det nu handlar om, då kommer det förmodligen bli så också. Mm.
Vill du ha en helt annan anekdot här, men som ändå är väldigt mycket i det du pratar om. Jag hade åkt inlines en sommar i Barca, bland bilar som en idiot. Jag hade åkt varenda dag, bara svept bland folk, och det hände ingenting. Sen kom jag hem till Stockholm, och så vet jag att jag ska åka till jobbet den dagen, och så tänker jag, fan, jag har inte ramlat en enda gång när jag har åkt som en dålig Barca. Så jag ramlar på en cykelbana där det inte finns en människa. Där flyger jag verkligen helt handstupa rakt fram. Och varför gjorde jag det? Jo, för att jag började tänka på att jag har ju inte ramlat. Mm. Och till slut ramlade jag, för att det satt i huvudet under hela jävla vägen till jobbet. Jag kommer nog ramla. Men efter jag hade ramlat, jag bara, okej, då kunde jag bara fortsätta köra som en dåre. Så det är verkligen det. Alltså, det är så mycket i huvudet. Och det är en bra poäng du tar upp det. Jag har också lyft det ganska många gånger att jag kan bli så trött på inställningen från folk som är den här, alltså det är ändå jävligt kul att bara få vara med. Uh-huh. Men det tar ju inte en någonstans. Det här vet jag ibland, Sverige har fått kritik för till exempel olympiska spelen. Så att, men gud vad kul om vi kan placera oss i alla fall i topp 10. Mm. Ja, men det är klart att du inte kommer ta en medalj om du inte tror att jag kommer vara först.
Nej.
Sen kan folk irritera sig på folk som säger, jag ska bli bäst. Mm. Då bara, men hallå. Så där kan du inte tycka och tänka. Men det är ju fan exakt så du behöver tänka.
Nej.
Du behöver ju ha det självförtroende. Du har ju det. Du blir ju irriterad när folk tror att du ska förlora. Bara, fan kan de tro det? Det är ju David Jakobsson, har de inte fattat. Jag kliver in här med 0-1 i rekord. Vad tror de nu? Ska visa.
Ja. Ja, nej, det är en konstig sak det där alltså.
Ja.
Men det börjar någonstans med tanken liksom.
Ja, men det gör ju det. Och jag kan känna igen mig i ditt också, för jag har också alltid haft det i, alltså egentligen allt som jag har sökt att göra, humor eller göra det jag gör idag. Jag har alltid varit väldigt säker på att jag är bra på det. Mm. Men nu undrar jag också, för det här är en grej som jag tänker väldigt mycket. Däremot så tackar jag aldrig ja till någonting som jag inte är helt säker på att jag kan fixa.
Nej.
Är du likadan där?
Nej.
Du kör ändå?
Alltså, Emma kan du aldrig veta. Kommer aldrig veta.
Hur syftar jag på utanför MMA? Att om någon säger typ såhär, du, kan du hjälpa mig att bygga ett hus? Skulle du bara, fan, det kan jag göra. Eller så här, fan vänta, det här kan jag faktiskt inte.
Ja, men du får en diskussion här. Alltså, jag kan hjälpa dig, men du vet, jag kan inte lova att det blir skitbra.
Exakt.
För allting kan inte bli perfekt.
Nej. Nej, men jag tror att det är det. Jag tror att det är, vissa av oss känner bara var vi är duktiga. Mm. Var vi har det riktiga självförtroendet, det vi kan göra. Och det lyser igenom dig på ett sätt. Och det verkar också som att senaste tiden så har det blivit ganska mycket surr just om dig också. Du har ju hamnat lite i rampljuset, lite som du säger det. När du väl började kalla ut människor också, så fick du ju reaktion. Mm. Fortsätter den responsen? Har folk börjat kalla ut dig?
Inte så mycket. Men jag vet inte om det beror på att det är svårt att veta hur bra jag är. För det har man inte sett i matcherna. Alltså, typ min senaste match. Medioker insats tycker jag. Men jag blir nedhållen liksom. Halva matchen så ligger han och håller i mig. Det visar inte så mycket där hur bra jag är.
Mm.
Sen när jag väl får visa, då är det också korta matcher liksom, som i Finland. Där kände jag mig on point och... Vad är det, 2 minuter? Vad ska du studera? Liksom? Det är svårt att veta hur bra jag är. Och därför tror inte folk har kallat ut mig heller. Eller så är de bara rädda att jag kommer tacka ja. Det är rätt lätt att tacka så här, utmana folk som man vet kommer säga nej.
Mm.
Det är smidigt. Får man lite publicitet, någon artikel i Memanit. Och så slipper man gå matchen. Men jag vet inte. Jag tackar sällan nej till matcher. Det är väl kamp att tacka nej till några gånger, tror jag.
Mm. Det kanske finns en anledning.
Ja. När de följt mig, det här är 0-1, då hade jag sagt ja.
Ja. Det är ju sjukt, hans framgång är helt bizarr. Alltså, ja, det han har gjort i UFC nu är helt otroligt. Nu får man ju bara hoppas att han verkligen kan komma in. Och
ja, även om han inte gör det, alltså, han har blivit som superstjärna nu, så han har redan vunnit det här.
Mm.
Jag försöker studera allt, både han och Sean O'Malley, liksom, vad är det som har hänt där? För hur har de blivit superstjärna på så kort tid?
Mm.
Försöker se om det finns någon blueprint.
Vad har du lyckats hitta då?
Alltså, mycket handlar om tillfälligheter.
Mm.
Man vet så många sätt att sticka ut på som möjligt. Så säg Kamsat då. För det första hoppar han upp en viktklass. Det var på kort notis. Redan där är det lite så här, okej, det här är rätt coolt. Och så möter han en hyfsad kille, men större. Tar ner han, det är helt dominant vinst liksom. Det är inte ens nära att vara jämnt. Helt överkörning, okej. Okay. Så låter han som Khabib, pratar som Khabib, ger mig en ny fight. Och de flesta brukar bara snacka. Och de bara, okej, okay, vill du ha en match om 2 veckor? Ja, då gör jag det. Och då sticker han ut ännu mer. Och så gör han samma sak mot den killen. Så kommer en hel våg där. Det var så många grejer som ackumulerade, skulle jag säga.
Mm.
Till att, jävlar, den här killen är det bästa nya och så vidare. Och då bara flyter vågen iväg. Alla vill ha intervju med han och alla pratar om han. Så det är häftigt som fan.
Jag har sett också, jag satt och tittade på Contender Series nu.
Mm.
Och då såg jag att det var fler fighters där som verkar ta lite från Kamsat nu. Att jag är redo att fightas nästa vecka. Om ni behöver mig, jag kan hoppa in direkt. De har sett, jag tror att fler har sett nu att det går att göra det. Jag tror att vissa, får nästan känsla att vissa kanske har trott att det inte har funkat att göra så.
Mm.
Att jag är redo att gå match om 2 veckor. Sen är han ju otroligt bra, vilket gör också att UFC såklart kommer slänga in honom om 2 veckor igen. Vad har du sett på O'Malley då, när du har studerat honom lite?
Ja, alltså det viktigaste, både på Kamsat och O'Malley, det är att de vinner sina matcher på övertygande sätt. Liksom.
Ja.
O'Malley knockar ju folk. Och sen är han en liten karaktär, han färger sitt hår liksom och sticker ut lite. Och sen tror jag alla får ha sitt, folk känner av om det är äkta eller inte.
Mm.
När Kamsat säger att jag ska smasha han liksom, då, eller jag ger mig någon annan ska smasha om det är enkelt. Då, jag tror på han. Jag tror på att det är det han menar, samma när O'Malley säger sitt skit, att det är liksom genuint. Mm. Och det tror jag folk älskar på något sätt.
Jo, det gör de. Det är lite det jag har märkt också. Mm. Jag tror när den riktiga personen kommer fram, men jag tror också det jag gillar med Kamsat på ett sätt, vilket vi också har lyft här i MMA-podden, är det att när han pratar om hur han ska spöa folk, så är det ungefär bara som att nice, jag vill ha en hamburgare här, jag kan ta en milkshake också, jag kan ta en pommes frites. Ja, men vadå, ska vi gå och handla lite kläder sen? Ja, det kan vi absolut göra, och så kan vi dra på en bio. Det är bara självklarheter som egentligen inte är något speciellt. Skillnaden är bara att han pratar om det när det gäller fighting och att ta ett bälte. Han har ett självförtroende som är på en helt otrolig nivå. Alltså. På en helt otrolig nivå. Men du verkar ju sitta med din, i alla fall en bit av det där självförtroendet också.
Alltså, skillnaden med oss är väl att jag... Alltså min väg jag har gått har så jävla skit, vet. Jag är liksom, jag är i behov av en förändring, och det planerar jag också.
På vilket sätt då? Fördjupa dig lite gärna i det där med vägen.
Så vägen, när jag menar vägen då, dels så började jag hyfsat sent, inte överdrivet sent, men hyfsat sent. Och den här stora grejen att inte ha gått någon amatörmatch eller någonting innan, den är illa alltså. Inte att någon tränare, det är inte optimalt. Jag har inte så mycket träningspartners, inte heller bra. Jag har inte så många liksinnade, om ens någon liksinnande i min närhet liksom, när det kommer till MMA. Det är nog den värsta. Och det blir allting för att pussla upp själv liksom. Jag har gått den svåra vägen. Och sen karriären då, att få utmana, ta de här matcherna utomlands som jag ska förlora. Det visst, jag har blivit ganska tuff av det. Men det är helt fel väg att gå enligt mig. Så jag har haft en uppförsbacke nu i de senaste åren. För fortfarande matcher som är ganska svåra. När andra fighters, som enligt mig är sämre än mig, får såna enkla vägar. De får möta de här importerade nissarna som är kass. Och sen ja, sex vinster där. Och jag plötsligt får de dubbelt så mycket betalt och allt vad det är. Och, jag vet inte. Så den vägen är ju bättre rent karriärsmässigt. Men då hade jag nog inte haft de inblickarna som jag har nu liksom. Det är en fin, vad säger man, väg in där. Ja.
Men hur, alltså du vill inte åka till andra klubbar och träna, ta med, kanske samla ihop en liten klick från klubben och dra någon annanstans. Alltså jag vet ju inte hur ni är för att sticka runt i Sverige, men det finns ju en hel värld att åka till och bara så här. Vi drar hit och har semester i 2 veckor och så kör vi BJJ i Brasilien och sen nästa semester är här borta och så kör vi det här.
Vi brukar ju åka runt och sparra och sånt. Men jag kommer ju behöva flytta liksom. Och det tänkte jag också. Tanken var att både jag och brorsan skulle egentligen flytta till Skottland nu. Snackar vi om innan coronan då.
Okay.
Men det är ju på is nu.
Ja, det förstår jag.
Så jag vet inte, Stockholm kanske.
Varför just Skottland? Vad är det som lockade med Skottland?
Jag har varit där säkert många gånger. Jag gillar stället. Alltså. Okay. Jag gillar de folket som tränar där. Det är ett bra gym, bra tränare. De har ett UFC fighters också.
Vilket gym är det?
Higher level då.
Är det Steven Ray och de här?
Ja, Steven Ray och Dan Henry och... Ja. Götting, Robert har tränat där i någon vecka också. Han tyckte allting var härligt. Sen kan man bo på gymmet också. Det är en,
okay,
en grej. Kör ett år där, bo på ett gym. Eller något sånt.
Ja. Ja, men spännande, men då finns det ju ändå en plan.
Ja.
Lite halvt kanske. Nej. Det finns en tanke.
En tanke finns.
En tanke finns.
Ja.
Vad håller dig tillbaka här då? Vad har du? Har du lägenhet? Har du ett jobb? Finns det flickvän? Finns det barn? Alltså, vad finns här?
Det som håller tillbaka mig, det är primärt att tillfället har inte varit har inte riktigt kommit. Mycket med corona dels. Och sen jag har en lägenhet också som jag måste sälja. Men det går snabbt att sälja en lägenhet. Det är väl med att jag inte bestämt mig. Förut hade jag inte kunnat tänka mig Stockholm heller. Men jag började gilla det lite faktiskt.
Ja, då var det här några gånger nu.
Ja, exakt. Mer nu på 2 veckor än jag varit här resten av mitt liv, tror jag. Så jag vet inte, det börjar växa på mig lite.
Vad är du har fastnat för med Stockholm då?
Det är nog mer att det är inte så illa som jag hade tänkt mig liksom, du vet. Det är nog mer det.
De här förutfattade meningarna, jag fattar.
Exakt.
Jag fattar.
Det är väl det typ.
Ja.
Innan jag var på Gröna Lund, det var väl typ det.
Ja. Ja, men det brukar ju få folk att vilja stanna och bo där.
Ja, men det finns i Göteborg också.
Men vad gör du utöver det med MMA då? Har du någonting där du får din avslappning? Där det inte är bara tänka fighting?
Ja, rätt fan alltså.
Det är så va?
Jag håller ju på med alltså egna grejer också, egna projekt och sånt. Jag är ju lite entreprenör av mig. Entreprenörs ADHD kan man väl kalla det.
Vad gör du då?
Det är Wolfight Promotion som har egen MMA-gala då. Den startade jag för att slippa åka utomlands och möta de här jäkla monsterna. Och för att mina nya fighters ska slippa göra det. Ja. Så att min lillebror slipper gå den vägen som jag fick gå. Nu håller vi på med ett projekt där vi hjälper skippa barn motstå mobbning då. Genom jujutsu-träning. Börjar på söndag faktiskt. Så missar jag ju det. Typ för premiären där. Så brorsan får vara där och hålla fortet. Kommer typ 30-40 barn dit.
Oj.
Ja, så det gör jag. Håller lite PT-pass. Är lite syn på att dra igång ett limited edition klädmärke också. Snackar jag och brorsan om att göra. Så det är mycket sådana grejer jag tycker är roligt. Ja, men det mesta kretsar runt MMA, alltså.
Vad kom det här med mobbing-grejen upp då?
Dels är det ett litet koncept de kör i USA. Gracie kör det. Och dels så vet jag hur bra MMA och jitsu, så här kampsport är det i lag, är mot mobbning. För de som står upp för sig själva blir sällan mobbade under en längre period. De som blir mobbade i den här negativa spiralen som blir värre och värre och värre är efter de som bara tar skiten. Så har vi haft barn på jitsu som Ola har tränat, brorsan då, och där de har haft incidenter, de har blivit påhoppade i skolan, och tack vare jitsu så har de kunnat ragdolla de här barnen och inte reta längre. Och vi har föräldrar som sagt bara, det är William, hade inte klarat skolan annars om inte det vore för det här.
Oj.
Ja, det är ganska häftigt att höra.
Verkligen.
Jag tänker, vi kan göra något här. Så jag drog igång projektet då för några månader sedan, premiär på söndag.
Spännande. Jag skulle precis säga, hur har responsen varit? Uppenbarligen var det 35-40 personer som ville komma dit. Har ni hört något från föräldrar? Är det uppskattat? Har ni hört det från de vuxna också att vara bra?
Ja, jag tror det är evenemanget. Här är säkert så här hundratals delningar liksom. Så det var väldigt populärt. Jag lade in 900 spänn på så här Facebook ads. Och jag var tvungen att avbryta den, för det var för många anmälda.
Oj.
Så ja, det var lätt att få dit barn. Alltså.
Ja.
Hade säkert kunnat få dit 100 barn. Men det har vi inte riktigt så här, tid och plats till. Liksom.
Nej.
Så, det kan nog vara en stor grej som börjar här. Så kan man säkert expandera till olika städer. Och om jag lägger ner mycket tid och gör verkligen ett schema. Ett strukturerat program, då kan man säkert liksom expandera också.
Fast spännande, man hör ju att du har ju ett gäng järn i elden där.
Ja, det annars är det tråkigt.
Ja, men det förstår jag. Vilka fighters inspirerar dig?
Jag blev lite inspirerad för det är några år sedan nu. När jag hade svårt att välja om jag skulle satsa på MMA eller inte. För mig var det antingen gör det eller så ordentligt liksom, eller så skiter jag i det. Inget mellanting i MMA, det är inte värt det. Då är det bättre att starta ett företag och göra något annat. CM Punk gick ju sin MMA-match där. Visst, det gick åt helvete, men det var ändå lite så här, vad fan kan han få en chans, kan jag fan också få det. Annars alltså jag kollar ju på alla, men jag kan inte säga att jag har någon som inspirerar mig jättemycket så här. Nej. Jag gillar många, typ Ben Askren gillar jag. Lite annorlunda kanske, men jag gillar Frank Edgar. Jag gillar många olika. Damien Maia. Många stilar.
Frank Edgar, när den här podden har släppts, då har han redan fightats. Han möter ju Pedro Munhoz nu imorgon då. Vad tror du om den matchen? Kommer han att klara sig nu när han kliver ner en viktklass, eller?
Ja, alltså han har alltid varit så jäkla liten för sina viktklasser. Så vikten lär inte bli något problem, tror jag inte. Han kunde väl sagt vikt när han höll på med brottning. Så det lär inte vara något problem. Jag tror att han är lite för rutinerad för Pedro. Lite. Då kommer vinna på poäng efter 300. Eller är det 3 eller 5?
Det är 5.
Det är 5?
Ja, det är main event.
Ja, kanske ett avslut där i fjärde, femte då. Frankie. Vad tror du?
Nej, jag tror inte han klarar det.
Inte?
Jag tror att hans tid är över lite. Ja. Jag gillar Frank Edgar, men jag tror lite att han har haft sitt. Jag tror att hans era är över, om man säger så. Gamet har förändrats så mycket. Jag tycker Pedro Munhoz har sett så jävla bra ut.
Han är bra.
Jag tror att det kan bli tufft. Jag blir faktiskt inte helt förvånad om Frank Edgar åker på knock igen. Han har gjort det några gånger nu. Alltså jag tror att hans haka den är förbrukad. Men det vore kul om det gick åt andra hållet. Men
han har fått några jäkla smällar.
Alltså det är ju några matcher där jag inte ens fattar hur han... Ja, men de Gray Maynard-matcherna till exempel, det är helt bizarra krig alltså. Ja. Och han såg ut som att han skulle bli släckt både säkert, känns som att det var 10 gånger under varje match där. Så flög han ju rakt bak och såg helt bort ut. Sen vaknar han och ändå bränner igenom 5 ronder och vinner. Det är otroligt.
Det är sjukt.
Jag tror inte... För den första matchen med Gray Maynard det här, för mig tiden ut, om jag inte minns helt fel. Sen är det match 2, tror jag, där han lyckades avsluta honom.
Det ena var en draw och den andra var avslut. Jag tror det var första var draw, tror jag.
Just det var därför möttes direkt igen.
Exakt.
Ja, det är galet.
En sak som han har gjort för att inspirera mig faktiskt, det var han sa, han blev intervjuad om hur kan du ha så bra kondition? För han har ju väldigt bra kondition. Så sa han, jag har inte bättre kondition än någon annan. Jag är exakt lika trött som de andra, men jag skiter i det. Det tyckte jag var lite så här, ja, det är coolt. Mm. Det vill jag också kunna göra.
Ja, ibland gäller det att bita ihop. Mm. Men han har nog en liten hemlighet i sin kondition där också.
Ja,
han tränar den. Det är nog det, tror jag. Ja. Han kör. Det märker man ju på vissa fighters att de inte lägger riktigt samma krut där. Det är som till exempel McGregor efter att han torskar mot Nate Diaz. Mm. Första. Då såg man ju hur han började cykla och började köra kondition på en helt ny nivå. För han insåg att okej, fuck it, jag kommer nog vara tvungen att gå några 5 ronder. Jag kan inte släcka alla på första slagen. Och han slår ju så hårt, han bränner ju också otroliga mängder kondis på det. Att liksom skicka baseballträt x antal gånger de första 2 ronderna. Då är det ju slut.
Nej, det är lite så långa, korta muskelfiber också. Man kan inte riktigt välja vad man får.
Nej.
Om hur du bygger. Typ DS-bröderna är ju bara kondition.
Ja, de har ju hållit på med triathlon också i forever.
Men de hade ju aldrig knockat någon med ett slag.
Nej, men det är ju volym liksom. Mm. Det där ser man ju på ganska många faktiskt. Vissa har volymen och andra har verkligen knockout-powern väldigt, väldigt.
Vad hade du valt om du bara får välja?
Uff. Då hade jag nog valt knockout-kraften, tror jag. Mm. Jag tror det. Men där ser man ju att de som har det måste ju konservera energin på ett sätt. Till exempel José Aldo. Har man ju sett när han fightas 5 rondare så han har en viss tank. Och han måste ju lyckas konservera den under de här 25 minuterna. Jag är inget fan av de här 25 minuters matcherna.
Inte?
Nej, okej, när det är titelmatch. Jag kan förstå tanken. Men när det gäller typ Frank Edgar och Pedro Munoz, hellre att det är en 3 rondare bara. Mm. Jag kan, för att det blir bättre matcher. Annars tycker jag att jag upplever som de här första 2 ronderna är så här, okej, vi känner lite på varann. Och sen börjar man fightas. Mm. Och det kan jag tycka blir lite tradigt. Du gillar 5 ronder?
Jag älskar 5. Alltså. Det är, för egen skull, jag hade inte velat gå 5 matcher. Men när jag kollar på det så föredrar jag 5. Ja. Om det är en bra match då. Eller om matchen vill spela förbi så är det bättre om det är 3.
Ja, men det är det jag menar. För jag har fått den här frågan ganska många gånger i MMA-podden. Och då säger jag bara, det är ungefär... Okej, vi överdriver lite nu, men vi säger att det är 5 matcher per år som är bra 5-rondare. Och jag tror inte ens att vi når det.
Jo.
Nej, inte där de sträcker sig 5 ronder ut. Det är ganska få som är bra i
vissa matcher detta året. Ja. Ta typ Wei Jiliang, Joanna. Tänk om det är 3 runder liksom.
Ja, men det är ju typ så här den enda matchen. Det är det som är grejen.
Det var en till där. Vilka var det?
Israel Adesanya och Joel Romero. Den hade du också velat. Jag säger det.
Jag hade hellre 5 än 3 alltså.
Ja, fast jag tror att den hade sett, kanske hade sett annorlunda ut som den matchen.
Eller inte.
Jag vet inte.
Eller så är det någon som bara tar ner för att ligga och hålla de 300 liksom. Stipe mot Cormier nu. Hellre 5 där.
Ja, men det är ju titel. Ja, men den har jag inget problem med att den är 5. Det har jag inte riktigt. Men det är några. Sen har vi typ så här, Jessica gick någon match mot någon annan tjej som var några veckor sedan. Det var också katastrof, 5 ronder. Men sen finns det de som är 5 ronder och tar slut innan också. Då vet man ju inte heller. Men Damien Maia till exempel, Kamaru Usman, skittråkigt 5 ronder. Damien Maia, Tyron Woodley, alltså... Ja, men det är kanske för att jag kommenterar om klockan 7 på morgonen också när man känner att nej, det måste hända något nu. Kom igen. Sitter du upp och ser galen eller ser du om dagen efter?
Nej, väldigt, väldigt sällan. Jag brukar gå upp tidigt på söndag morgon istället och kolla. Och så kan man spola också. Mm. Det är lite för brutalt att sitta uppe. Hela söndagen är förstörd.
Ja.
Så, men du blev ganska trött på söndag.
Jag är det. Vissa galer när de håller på med, som till exempel när det är... Ja, men vi ser en numrerad gala och de väljer att slänga in 3 stycken titelmatcher. Alltså då är inte jag hemma förrän typ 9 på morgonen. Då kan jag vara trött alltså fram till torsdagen. Det kan gå ganska länge när jag är trött. Jag märkte det nu under corona när jag fick möjlighet att inte jobba natt på typ 2,5 månader eller vad det var. Alltså det var helt sjukt. Jag började ju vakna 8 på morgonen. Det har inte jag gjort på säkert de senaste 5 åren. Jag började somna vid 11 på kvällen. Alltså... Hela min dygnsrytm förändrades. Jag märkte att jag hade världens energi på dagarna som jag inte hade haft på ganska länge. Men det tog nog typ kanske 2-3 veckor innan jag började komma in i en så här bara väldigt behaglig rytm. Mm. Men det är klart, man blir förstörd. Jag är så, de gångerna jag inte jobbar på natten, då sover jag faktiskt.
Nej.
Jag håller mig inte vaken heller.
Nej.
Då passar jag själv på att bara så här, jag ser den imorgon. Det är ganska skönt, man kan spola förbi precis som du säger, allt skitsnack. Och så bara se fight för fight för fight. Mm. Kan man vakna i sängen bara.
Bara skippa Instagram så är det lugnt.
Exakt, ja, men det är det. Men jag får nästan lite känsla ändå att folk har börjat lugna sig lite på Instagram med. Jag tycker att det spoilades nästan mer förut. Okej, UFC och de här och MMA-sajter, de ligger såklart upp. Men det känns inte som att folk längre liksom delar kanske lika mycket som de gjorde. Eller kanske de gör.
Jag vet inte. Alltså jag tycker det är free game att köra sociala medier. det är till för er liksom.
Jag tycker det är med.
Det är till för nyheter. Ja. Så om du är dum nog att gå in på den här sociala medier,
ja,
och bli spoilad, för du skiljer dig själv.
Ja, men det var så roligt. Det var när jag jobbade för Kimura för en jävla massa år sedan. Så var det någon som hade gått in på sajten och blivit irriterad för att löpet var vem som hade vunnit.
Mm.
Och så bara, hur fan kan ni spoila matchen? Och jag har till och med sett folk lägga den kommentaren på Aftonbladet på Facebook när de har skrivit om en fight.
Oh.
Så bara, hur kan ni spoila? Man bara, men det är en nyhetssajt. Gå inte in på sociala, då de blir kritiserade direkt såklart.
Nej.
Men alltså, ibland vet jag inte vad det är med folk. Nej. Och går man in på en MMA-sajt på morgonen innan man har sett galan.
Nej, du får själv.
Ja, då är man ju dum i huvudet om man tror att man inte ska se vem som har vunnit.
Jag blev spoilad rejält en gång och det var inte okej.
Okay. Nej.
Jag vaknade på morgonen, skulle sätta på galan och kolla på det. Och så min dåvarande flickvän. Det var när Ronda Rousey förlorade mot Holly Holm.
Okay.
Så bara såg du att hon och Ronda blev knockad. Ska jag sitta här precis och börja kolla? Va? Tack. Din jävel. Du vet om att jag ska kolla nu. Det, ja.
Jag gick och tänkte på den matchen typ, jag tror det var igår. Just vändningen i den. För jag minns också att jag satt och kollade på den med min dåvarande tjej.
Mm.
Och jag var verkligen så här, i slutet på första ronden, jag bara, shit, Rousey kommer verkligen förlora. Hon kommer inte vinna den här. Alltså. Fan vad hon fick stryk i den matchen.
Nej.
Det är helt otroligt. Och han kom aldrig tillbaka efter det.
Sen jag trodde inte det skulle ändra.
Nej.
Men det var ingen som gjorde det som, vissa kanske, men inte många.
Många hade ju Holm som den som skulle kunna vinna mot Rousey. Det vet jag ändå att det var mycket snack om att Holly Holm kan vara den. Men jag förväntade mig kanske inte sättet. Däremot sen, ju mer man har följt Holms karriär, så Rousey gav Holly Holm den perfekta matchen.
Mm.
Hon gick framåt. Så fort fighters har struntat i att gå fram mot Holly Holm, då får ju hon problem.
Mm.
För hon är ju en kontringsfighter rakt av. Och det var så jävla roligt när man väl började kolla på det sen. Så, oh shit. Och sen mötte hon Amanda Nunes, så det var ju ett skämt alltså.
Oh, jäklar.
Det var ju en sån mismatch. Vad tror du om Ronda Rousey hade mött Chris Cyborg? Hade hon haft en karriär? Ifall vi nu backar till innan hon blev proffs och allting. För hon kallade ju ut henne rätt ofta där.
Ja, alltså... Jag önskar bara att hon hade drillat double legs på träningen. Alltså. För hennes grappling är på en hel... Det har alltid varit på en annan nivå. Liksom.
Mm.
Men hennes striking är så här jättemedioke. Och förmodligen så hade hon väl fått lite falsk självförtroende av sin tränare. Bara, du kan boxa ut henne.
Jag trodde hon kunde boxa ut Mayweather till och med.
Ja, och då hade hon blivit sänkt av mot Cyborg. Då ju.
Mm.
Men om hon hade fått en take på något jävla sätt så tror jag hon hade submitit henne.
Mm.
Men nej... Ja, det var jag var ju på Ronda-tåget faktiskt. Det var jag. Tänkte jag var suverän. Helt plötsligt började vissa veta vem Ronda var som inte visste vad MMA var för någonting.
Mm.
Det var lite kul, tyckte jag.
Det är sjukt hur det kan vända för vissa fighters.
Mm.
Speciellt för då som Ronda Rousey, att nivån är på ett visst sätt och sen kommer nivåskiftet.
Aj.
Som det gjorde då med Holly Holm och sen har ju Amanda Nunes och Valentina Shevchenko. Mm. Liksom, nu är ju många tjejer där liksom mil före vad Ronda Rousey var då.
Aj.
Och det är samma med herrarnas också. Det är därför jag tycker många gånger när man pratar om det här, den i sitt prime och den här i sitt prime nu. Alltså det är egentligen två olika sporter nästan.
Aj.
Som när folk vill prata om, vad tror du om Fedor Emelianenko mot, ja men vi säger DC eller någonting. Hur hade det sett ut? Eller han mot Stipe Miocic idag, tungvikt. Alltså jag tror ändå att den som är ett champ idag är den som hade vunnit.
Mm.
För det var ett helt annat game. Det var så jävla annorlunda. Studerar du mycket MMA bakåt också?
Nej, det skulle jag inte säga. Alltså jag vet typ historien och så här, men det är mer för underhållningssynpunkt liksom.
Mm.
Men som du säger, det är moderna.
Mm.
Det är det man borde studera, för det är det som är högprocentigt. Vi ser ingen anledning att hålla på och träna in massa bass rutten, neck cranks liksom. Sånt lärde vi oss i Båsta när vi var nya. Men det, du vet, det ska funka i tävling, högsta nivå.
Mm.
Kan de funka det? Rear naked choke, okej, det är den vanligaste choken. Den ska du kunna. Vad är det mest högprocentiga? Vilka nedtagningar fungerar i MMA? Okej, de ska du fokusera på. Så jobbar jag mycket. Funkar det inte i säg UFC högsta nivån? Du är inte så, alltså, för att bevisa mig att det funkar liksom.
Vad säger du om uppsparkarna då? Jag tänker på Nico Price nu.
Upkicks underifrån.
Mm.
Jag försöker ju träffa några sådana själv, men det är fan inte lätt alltså.
Nej. För det tycker jag var så kul när Nico Price satte den mot James Vick.
Ja.
Och då säger han, min coach har sagt att jag skiter i det där. Du kommer inte kunna sätta dig ändå. Strunt i att ens öva det där. Han bara, boom, sätter han ju världens jävla uppsparksknockout.
Nej, det var brutal, var det?
Ja, för Nico Price har ju ruggig fantasi. Bara jag vill, nu kommer jag inte ihåg vad andra killen hette när han ligger under och fångar upp honom med foten och börjar köra hammarslag från botten och knockar honom. Låser liksom upp skallen med. Alltså,
det är ingenting han tränar på. Det är bara, du vet, det händer bara i stunden.
Ja, men det är det jag menar, det är fantasi. Nej. Att bara såhär, jag gör det här och så provar jag så, och så ger det avslut. Och det är väl därför du gör det, för att jag tror att den som fastnar i det tänker att, ja, vad ska han göra? Mm. Han bara, oj va, som nu.
Nej, det är häftigt. Man får hitta sina egna vägar liksom. Men det där, det är inte så att han går hem och drillar upkicks, tror jag inte. Men på sparring, visst.
Mm.
Alltså, får jag chans att sparka någon i magen när jag ligger på marken, så gör jag det. Huvudet känns så avlägset och långt borta.
Hur jobbar du mer med visualisering när det gäller just dina matcher? Nu, när du har liksom gått x antal matcher?
Ja, alltså det är väl ganska likt egentligen. Jag visualiserar dels när jag går in.
Mm.
En stor grej som jag har lagt till nyligen, det är att förut fick jag den här känslan, bara fuck, nu är jag här liksom. Nu är det dags. Nu är det dags att gå in i buren och det är dags att slåss. Nu brukar jag visualisera den känslan när jag står där. Nu är jag här. Och då är det en vatta innan.
Mm.
Så då är det lite mindre så här. Mindre spark. Jag brukar göra andningsövningar innan. Kontrollera mitt adrenalin. Jag är här, jag kan tänka. Jag försvinner inte. Och sen brukar jag se olika scenarier. Ibland så är det enkelt. Ibland är det riktigt grisigt. Jag har ett val. Jag kan välja att ta ett steg bak, andas, vila. Eller så kan jag, nu gasar jag. Kanske bryta han. Och det har gjort mycket inför denna matchen. Att jag verkligen... Verkligen, så fort jag kommer upp när han har satt ner mig, när jag ställer mig upp, då går jag framåt. Så nu skiter jag om jag vill träffa. Alltså, jag kommer bara peta på honom tills han är upp. Och jag tror jag kommer behöva gå till en ganska mörk plats liksom, denna matchen, för att göra det som jag vill. Och det hoppas jag att jag gör.
Hur menar du mörk plats?
Alltså,
vad är du vill göra?
Jag vill hålla tempo så jag själv blir chockad över liksom. Jag vill utmana mitt psyke lite. När jag känner att det här hade varit skönt nu att ligga i guard eller backa lite, chilla lite, då vill jag, okej, du ska ner med huvudet och pressa gasen i botten liksom. Och mitt mål är ju bara att få han i djup, alltså. Det, jag tänker han är inte helt ren heller, så det är väl också lite, lite varför jag vill göra det.
Mm.
Jag vill verkligen bara bryta han psykiskt. Låter lite sadistiskt kanske, men det är mycket för mig själv, för min egna utveckling. Jag åker upp hit själv liksom, inga tränare med mig av en anledning. Jag vill utmana mig själv lite.
Du ska inte ha någon i ringhörnan eller?
Nej, jag vet inte. Jag får se. Jag vill ha ner Tinder och nej, ingen som jag vet sådär.
Nej. Varför? Vad är det som gör att du inte vill ha någon i ringhörnan?
Det är måndag och de ska inte behöva åka från Halmstad faktiskt. Jag behöver ingen. Jag klarar mig själv. Det är lite så.
Ja. Om någon erbjuder så här då, var med i din ring på måndag.
Visst, du kan vara det, men alltså, jag kommer inte lyssna på dig.
Du kanske lyssna. Bara behöver någon som lägger is på huvudet.
Ja, exakt. Det måste man ha. Jag måste ha någon som kommer in i pallen. Liksom, lite vatten kanske. Lite is.
Vem är det då?
Ingen, det löser vi. Han är från Käftsmässpodden där. Han kunde ställa upp annars. Så det,
ja, det är så.
Jag skiter i det. Jag brukar inte lyssna på några tränare ändå.
Nej.
Men jag är dålig på det.
Ja. Så. Hur kör du uppladdningen då, när du själv? Uppvärmning och sånt?
Jag skruvboxar lite. Andas som jag brukar göra.
Mm.
Sen går jag in och slåss. Alltså, alltså, man behöver inte göra så stor grej av det. Eller jag brukar rappa med egna händer ändå. Så jag fixar det och sen in och veva lite.
Jävla one man show här alltså.
Jag tänker kanske en sista match så här. Ja, eller den sista innan jag funderar på en förändring liksom.
Mm. Vad är det för förändring då?
Jag behöver till ett gym liksom. Jag behöver skaffa mig en tränare. Jag behöver omge mig med folk som tränar 2 gånger varje dag.
Mm.
Att jag har kommit så långt som jag gjort, det är helt konstigt egentligen.
Mm. Vad är slutmålet?
Ja. Alltså, jag vill ju bli... Jag vill ju typ, alltså, jag vill nästan förändra svensk MMA liksom. Jag vill bli... Inte pionjär, det är lite för sent för det kanske, men alltså, i alla fall blir bland de bästa svenskarna i MMA-historia. Eller säger man bästa ja, ser man så.
Ja, absolut, ja.
Och det är inte bara genom min egna fighting, utan även sen som promoter och tränare i framtiden. Alltså jag ser MMA i mitt liv liksom. Jag kommer förmodligen hålla på med det hela livet ut. Så jag tänker satsa hårt. Jag har väl 10 år på mig liksom. Och tror jag kan göra ganska bra grejer på de 10 åren.
Ja, då ett decennium på dig att jobba. Då är det definitivt. UFC då?
Ja, alltså jag älskar UFC. Jag är, även oavsett vad pengarna skulle vara och sånt, så jag älskar UFC. Dess promotion är mycket bättre än alla andras. Och showen, vet, allting. Det, jag har varit fan sedan jag var liten liksom. Typ Dana White är en av mina favoriter liksom. Han är lite också inspirerande. Så UFC kommer jag komma till förr eller senare. Sen vill jag dock inte, jag vill inte ta den här vägen som många har gjort, att de kommer in i UFC, förlorar 2 matcher, ut. Det är aldrig. Du får hellre ta några extra. När jag är i UFC, då är jag där för att konkurrera. Så om inte jag känner att jag kan vinna mot, säg att hänga i mitten i divisionen, då kommer jag vänta. När jag känner okej, nu kan jag vinna mot alla i mitten och ner liksom. Okej, då kan vi köra.
Det låter lite som Jiří Procházka. Han fightade sig väldigt mycket i Japan och han sa ju det själv att han ville vänta. Han ville komma in, och när han väl kom in så ville han ta ett bälte. Det var hans inställning.
Jag kollar, första matchen nu liksom knocka, var det rankade nummer 5 eller sånt.
Han flög upp i rankingen där.
Nej. Men nu snackar folk om han och bara jäklar, vilket stjärnskott.
Han har ju sjuk erfarenhet. Han har väl typ 27 matcher tror jag, va? Så det är galet.
Det är fin balans det där. Alltså, samtidigt vill jag ju möta, nu när jag behöver erfarenhet, så vill jag ju möta så många dåliga som möjligt. Ja, men folk brukar säga jag hoppas att han dyker upp i sin bästa form och sånt. Nej, inte jag. Jag hoppas att han dyker upp fet och otränad och med massa skador så att han ger upp snabbt. Jag vet, så många dåliga för så mycket pengar som möjligt. Det är det jag vill ha i alla fall. Men trappa upp det. Eller till slut är jag på högsta nivå när jag känner mig redo.
Vad vet du om din motståndare nu? Vi har ju varit inne lite inte. Jag tror jag vet inte riktigt om han är ren, men vad vet du om honom?
Förutom raketjuicen så nej, han är bra, alltså. Han är bra. Han har hållit på med brottning hela sitt liv, freestyles. Han är sån, vet du, RFX, det är en stor organisation i Rumänien. Är han champ där? Eller åtminstone varit. De man har förlorat mot är bra snubbar med typ 10-1 och så. Det är en väldigt bra snubbe. Fysisk, väldigt stark, veva tungt och väldigt bra brottning som sagt. Så det kommer bli en utmaning, det kommer bli ganska grisigt. Men om jag bara presterar så kommer det vara lugnt. Alltså. Lugnt som att jag vinner. Det kommer inte vara, jag kanske kommer bli träffad den här matchen för första gången på länge. Alltså ordentligt. Jag brukar inte bli träffad så mycket. Men jag kan se att jag kommer bli träffad en del den här matchen. Det räknar jag med.
Är fight of the night alltså, eller?
Jag hoppas inte det, men det är inte helt omöjligt. Jag hoppas att det blir en väldigt ensidig match, men det kan mycket väl bli fight of the night. Alltså.
Jag tycker det är så roligt, för du ger samma svar. Det var någon UFC-fighter som hade jättesvaret. Han bara, nej, jag gillar inte att folk tror att det här ska bli fight of the night, för det betyder faktiskt att den andra killen har varit bra.
Yeah.
Och det vill jag inte. Performance of the night däremot, ja.
Ja, yeah, men så är det. Vem fan vill... Okej, det finns vissa, men... Om jag kan välja, jag går in där, jag sänker han i första rundan, första nedtagen han skjuter, så möts han av mitt knä i ansiktet, han är borta, jag vinner matchen, perfekt. Jag har inte ont någonstans, jag är inte skadad, jag har inga blåmärken i ansiktet, mitt knä kanske är lite ömt, men det är inte hela världen. Ja, då kan jag ta nästa igen, 2 veckor, kör vi. Det är perfekt, det är det bästa, men det är inte så realistiskt heller. Så något mellanting, där blir det säkert.
Tror du att Brave kommer boka upp en gala till här om en vecka? För de var egentligen klara, va? Men sen bokade de en extra.
Jag tror inte det, för att jag tror de har ganska mycket problem med att få fighters nu.
Ja.
Jag tror att folk vill ha sina månader mellan matcher och så. Jag tror det är största problemet. Men hade de haft mycket fighters som hade velat fortfarande, så tror jag de har säkert kört. Vad tror du själv?
Jag vet inte, jag skulle inte bli förvånad om de bokar upp en till. Men du har ju en poäng i det du säger. Det är något jag har tänkt på också. För Anton Turkel ska också fightas nu på måndag, va? Han fightades ju också. Är det någon mer som går repris? Eller är det ni två?
Jag tror det är vi två.
Ni två.
Robert fick ju corona, annars hade han sagt varit sugen.
Ah, han har fått det.
Nej, han är hemma sjuk.
Shit. Allvarligt sjuk eller
nej,
bara?
Nej, han är snart frisk.
Ja. Shit. Så ja. Corona lyckades bryta ner fat Bobby.
Ja. Han kommer vara ännu fetare nu, typ tungviktare.
Shit alltså. Shit. Vadå, hur stor har han varit? Fat Bobby alltså. Jag ser ju bara honom som skinny Bob, men
han är alltid fet ju. Jag snackar om. Nej, men när du är 1,75 liksom att dunka upp så här. Så jag tävlar 66. Ja. Och sen en månad senare väger jag 86. Vad i helvete.
Väger han 86?
Det är ju många gånger.
Shit alltså.
Nu vet jag inte vad han väger. Han säger vad nu ska jag hålla mig i vikt här. Och så bara, vad väger du? Nej, 85.
Shit, fat Bobby
alltså. Men som mest, alltså när han började med mat, då var han rätt tjock också tror jag. Det var ju flera år innan mig då, men ja. Han var rätt stor alltså.
Ja.
Alltså han är ju tjockis. Även om han är tjock när han väger in alltid, så är han tjock i sitt hjärta.
Ja, det är det. Det är vi alla, det är jag med. Jag brukar säga det med, jag är nog världens smalaste tjockis. Jag älskar allt som är godis och sött. Och det gör säkert Fat Bobby också.
Ja,
det gör det. Själv då, vad gillar du att äta när du är klar med allt? Invägningar, du har gått match, hur firar du?
Alltså, jag kallas ju Fat Boy Slim av en anledning. Eller? Och det är för att jag är också en tjockis på insidan alltså. Så att jag är smal och ofta ganska rippad. Men alltså varenda gång jag äter till buffé med folk så skäms de för mig liksom. En till tallrik. Vad i helvete. Men jag brukar typ säga att jag har haft en invägning och gått match och så vidare, färdig med det. Så brukar jag typ älska, jag bara köra massa toast. Köra så mycket ost och vitt bröd och lite ketchup typ. Bara dunka i sådana och pizza. Gör det kanske en dag eller två och sen är jag tillbaka på hyfsat hälsosamt liksom. Jag blir inte tjock emellan liksom. Det är inte värt det.
Nej, alltså till slut hamnar man ju faktiskt i jojobantning också. Vilket man har sett flera fighters göra och sen kan de inte gå ner i vikt alls. Nej, det finns Anthony Rumble Johnson är praktexempel. Fan, det är ju bara helt sjukt att den killen en gång i tiden fightades i välter alltså. Ja. Och sen flög han upp två viktklasser istället. Han gick från välter, sket mellan vikt tror jag, typ flög upp till lätt tungvikt. Men där var han ju grym. Och nu verkar väl som att han är på väg tillbaka. Och
han har nog lite bantning kvar att göra innan han väger 93 kilo.
Ja, det är helt, helt galet. Ja, han gymmade ju också en period däremellan också. Sjukt. Gick upp sjukt mycket.
Men vissa kanske bara kan gå upp i vikt snabbt. Det kan jag också göra om jag verkligen går lös. Jag vägde 89 som mest, tror jag. September för 2 år sedan. 89 pannor och bara jävla stor.
Vad hade du gjort då?
Nej, jag hade varit i Grekland och jag hade gymmat mycket. Så fort jag rör vikter så går jag upp i vikt liksom. Att lägga på sig några kilo muskler går snabbt för mig.
Ja, just det.
Vilket kan vara positivt antar jag. Men det är också jobbigt om jag ska klara en vikt.
Så. Ja, det förstår jag. Nej, det är nog bättre att hålla vikten lite i schack och lev inte den där fat Bobby-livet utan ta det lite lugnt. Hörru, om du vill ge ett tips till någon som vill börja med MMA, som känner att fan, jag tycker David Jakobsson jag vill vara lite som han. Vad skulle du ge för råd?
Ja, var inte som mig kan jag väl börja med. Det är inte så bra. Men alltså om du vill börja med träna MMA eller något annat, bara ryck plosset, bara gå dit liksom. Inte det här, nu ska jag komma i form innan jag ska börja träna. Du vet, bara dyka upp. Eller? Det kanske kommer vara lite jobbigt. Du kommer få ett inget ursäkter. Ja, det var dyrt och det regnar ute och jag har ont i min lilltå. Allt möjligt liksom. Försök, och när de kommer, försök baka detta i de här ursäkterna som alla får. Min inre bitch brukar försöka prata med mig. Lyssna inte för den. Och sen dyka upp och dyka upp och dyka upp. Till slut så är det ganska bra. Och då tycker du då är du fast. Alltid.
For life.
Ja.
Nu är man helt fast.
Exakt.
Du, jättespännande, jätteintressant att få djupdyka lite i ditt liv och din resa. Och det är ju en jävla resa, bokstavligen. Alltså det, du har ju inte, som du själv sa, jag har inte gått den enkla vägen i livet. Och det har du inte gjort, i alla fall inte inom MMA. Men du får nog vara jävligt glad att du har haft lite fördelar med enkelheten i akademi i alla fall. Att
det har fungerat. Kanske därför jag har fått skiten i MMA.
Precis, man måste få det tufft någonstans. Måste få det tufft någonstans. Men du, jag känner att det finns en del två här om typ något år, för då tror jag att det kommer ha hänt ganska mycket i David Jakobssons liv. Så ja, jag tror att de flesta som hör den här podden kanske till och med har hört den efter din match, eftersom att den här då släpps officiellt på måndag. Mm. Men jag kommer såklart bara säga, gå in och gör din grej. Fightas och gå till den där mörka platsen, David.
Och med Flua så var det med mening.
Ja, exakt. Det var med mening. Om man inte redan följer dig på sociala medier, var hittar man dig då?
Dave Jakobsson med C, 2S. Mm. Dave Jakobsson, det är jag, Instagram. David Jakobsson på Facebook. Ja. Ja. Inte så mycket svårare än så.
Nej. Grymt. Om ni gillade avsnittet, prenumerera jättegärna på podden. Glöm inte att rata den. Dela den på era sociala medier. Tagga Dave Jakobsson, tagga mig @Paul Elvaje, och så delar vi det här såklart vidare. Så får vi säga tack för den här gången. David, du är grym.
Tack så
mycket. Fortsätt att göra din grej.
Detsamma.
Bra. Hej då.
Of I Like Radio. I Like Radio.